Varmt välkommen till Potentialpodden som drivs av Performance Potential. Jag som intervjuar heter Marika Skärvik och är vd för Performance Potential. Tanken med den här podden är att vi ska ha avspända samtal med kloka ledare och komma lite under ytan kring deras personliga erfarenheter och bjuda på tips som du faktiskt kan ha nytta av. Vad gör Performance Potential då? Jo, vi erbjuder ett digitalt verktyg som vi kallar för preferensanalys. Och där kan vi visa vad och hur man väljer att agera och närma sig en lösning. Vi kan faktiskt koppla de här olika tillvägagångssätten till specifika resultat beroende på vilka preferenser en person har. I den här podden så har vi valt att bjuda in ledare som kan ge lite nya tankar och inspiration. Och jag hoppas verkligen att du får med dig några värdefulla tips i vardagen. Varmt välkommen hit, Charlotta Karlberg. Och du är vd för Folksam Tjänstepension, eller hur?
Ja. Ja. Tack för att jag fick komma hit.
Ja. Härligt, vi ska prata ledarskap. Och vi och jag är nyfiken på ditt ledarskap, förstås. Men jag tänkte du kan börja lite grann och berätta vem är du och kanske lite kort om din verksamhet också. Så varsågod.
Mm. Jag heter Charlotta Karlberg och jag är vd för Folksam Tjänstepension.
Yes.
Det här är ett ganska nystartat bolag i Folksam Livgruppen. Och jag tillträdde som vd för det då när det startade sin verksamhet. Och då fick vi det som kallas för beståndsöverlåtelse, så att vi plockade över all befintlig tjänstepension från moderbolaget till det här bolaget. Så vi förvaltar ungefär 115 miljarder och vi har cirka 1 miljon kunder i det här bolaget direkt från start. Och vi växer. Och det här är ju tjänstepension. Ja, det är ju det vi allihopa ska leva på från när vi blir pensionärer och framåt. Något som är otroligt viktigt och ansvarsfullt.
Absolut.
Att få ta hand om det här och se till att de här pengarna växer så att vi kan skapa bra pensioneringstid för våra kunder.
Precis. Och hur länge har du varit med? När startade det så att säga?
Det här bolaget har hållit på i ett och ett halvt år.
Ja.
Innan dess var jag vd i ett annat lite mindre dotterbolag i Folksam Livgruppen.
Just det.
Sen har jag en lång karriär inom den finansiella sektorn i reglerad marknad.
Just det. Så då vet du ungefär vad du ska göra, tänker jag.
Jag vet ungefär vad jag ska göra.
Precis. Ledarskap då, det är ju en stor fråga och många infallsvinklar och sådär. Men vad betyder det för dig, tänker jag? Du skulle uttrycka det.
Jag tycker att ledarskapet är otroligt viktigt. Det är avgörande för att man trivs på jobbet.
Mm.
Och trivs man på jobbet och tycker att man gör meningsfulla arbetsuppgifter, då presterar man ofta bra också.
Ja.
Jag tycker att där det finns en tydlighet och en ram för arbetet så att man vet vad är det jag får göra, vad förväntas jag göra. Och då har man en bra ledare som också har satt de här tydligheten i arbetsuppgifterna. Och då mår folk bättre.
Mm. Det låter ju väldigt enkelt, men det är inte så lätt. Alla gör ju inte det, tänker jag. Vad har du för knep? sätt att göra det på? Liksom. Ditt sätt att leda, hur skulle du beskriva det, tänker jag?
Jag tror att jag upplever att mitt ledarskap ändras över tid.
Aha,
när jag var ny, min första tjänst som chef för en grupp, då var jag lite naiv. Jag tror att många människor inte riktigt förstår hur mycket en chef verkligen ser hur medarbetare mår och vad de gör för någonting.
Mm.
Men det gäller att kanske inte alltid heller var så tydlig med det, för det kan missförstås som att det är någon form av kontroll. Och det är det ju inte.
Nej.
Det är bara ett sätt att vara närvarande. Och det tycker jag är viktigt. Så jag skulle säga, lyssna.
Mm.
Våga fatta beslut.
Mm.
För att om du har en ledare som inte riktigt fattar de här besluten, då skapar det osäkerhet och otydlighet.
Mm.
Och det är väldigt lätt att säga, men vi måste titta lite mer på det här, eller vi behöver lite mer här. Men att verkligen kunna avgöra när behöver vi djupa vidare och när kan vi säga, men bra, den här, nu är vi färdiga, nu går vi vidare.
Ja. Tror att det är det svårt att ta beslut generellt? Ibland kan man ju uppleva att vissa ledare är lite mer beslutsrädda än andra. Vad tänker du om det? Så att säga. Det låter som du inte kanske har så svårt att ta beslut när du behövs. Men det är ju generellt sett att vi kanske, eller många, inte tar beslut när de kanske förväntas ta beslut.
Helt rätt. Och det är svårt att ta beslut. Och tänker man, om jag blir för, och därför gäller det också att jag vet, vad är det jag ska göra? Vad är mitt uppdrag? Om jag vet vad styrelsen har sagt, att vad är målet?
Vad förväntas?
Och är det då en dotterbolag, då jobbar man med ägardirektiv också. Precis. Så man vill veta vad är det här. Vet jag vad jag förväntas göra, då kan jag också se till att fatta de besluten så att vi rör oss i den riktningen. Sen är det klart att när det är en ny frågeställning, då behöver jag också djupa i den och se vad innebär det här, vad betyder det här. Men också att kunna göra de här avvägningarna. Det här är en viktig fråga, här måste jag djupa. Eller nej, här går vi vidare. Det kan inte gå så mycket, vad kan hända? Det är ju den här som man får tänka, vad händer om vi gör så här? Vad händer inte? Ja, men vi behöver ju också jobba effektivt. Vi behöver ju också leverera ett kundvärde. Så att det tänker jag att jag har med mig att om jag inte fattar besluten och vi inte kommer framåt, då kostar det pengar.
Ja, jag förstår. Det blir väldigt tydligt.
Ja.
Men jag tänker, i din bransch är ju också riskmitigering, detta fantastiska ord, kanske också mycket, alltså när man inte gör det så blir det väldigt mycket tydligare, så att säga. Man, det blir under luppen på ett annat sätt. Och då blir det lite kraven på att ta beslut blir kanske lite annorlunda. Har du funderat på det? Absolut. Det slår mig nu när vi pratar bara.
Ja. Och det här är ju väldigt intressant, just eftersom finanssektorn är strikt reglerad.
Exakt.
Gör vi fel, då blir det mycket allvarliga konsekvenser. Precis. För kunderna, och också att vi står under tillsyn.
Precis.
Och då är det Finansinspektionen som säger, det här var inte bra.
Nej.
Och där gäller det att kunna navigera i de här frågorna.
Ja.
Och där är kanske erfarenhet och kunskap det som gör att jag vet ungefär var är det. Ja, men det här är en, här är det, den här risken kan vi mitigera. Ja. Den här risken kan vi inte ta.
Precis.
Den här risken tar vi inte.
Nej.
Och då är det ju tydligt. Nej, det här gör vi inte.
Nej. Jag tror att medarbetarna blir, när det är sån här, alltså mer reglerat som det ändå är, blir medarbetarna mindre benägna att ta risker då? Alltså rent mentalt. Ja, det var en tanke som slog mig.
Jag tror att man alltid kommer hitta personer som är mer riskbenägna och andra, och andra som inte är det. Och det tror jag finns i alla branscher.
Ja.
Ibland är det de som springer, och sen finns det de som tänker för länge.
Ja.
Jag vet ju att jag är jurist i botten. Och när man då leder jurister, så är det, då kan det bli så här, men man kan alltid utreda lite till.
Och man kan vända på stenarna lite till.
Och lite jag till. Förstår. Och här är det en jätteviktig sak också att säga, det är jag som fattar beslutet. Jag tar det här. Det är mitt ansvar. Och den tänker jag också, det är ju den tryggheten som jag kan ge. Det är jag som gör det. Det här är, det är inte du som fattar beslutet. Har du beslutsrätt, då ska det vara tydligt också vad du har för beslutsrätt.
Ja.
För då kan du, då är du trygg i ditt beslutsfattande.
Så regler och ramar är ju ett sätt att kunna bedriva ledarskapet, egentligen det du säger.
Men ändå måste jag säga att regler och ramar tycker jag är bra.
Men inte för mycket kanske.
Nej, precis. Att det måste finnas en balans här också. Ja. För det är väldigt lätt också när man blir orolig att fastna i jättemycket regler och ramar. Och det är bra, men just den här balansen skulle jag säga. En balanserad hantering.
Vad är det som är roligt då? Eller lustfyllt med ledarskapet? För man, det är ju givetvis utmanande, vi kommer till det sen. Men jag tänker, vad är det som är roligt? Varför går man upp varje morgon och går till jobbet? Liksom? Vad är det som gör att det känns stimulerande?
Jag tycker om människor.
Mm.
Det finns så många kloka personer. Ja. Så många roliga och spännande idéer. Ja. Så mycket driv och vilja.
Ja.
Och det tycker jag är...
Det
är entusiasmerande och energirikt. Sen för mig är det också att jag tycker att verka inom ett område, att vara verksam inom ett område där man jobbar med frågor som på riktigt betyder någonting.
Ja. Ja.
Där man på riktigt jobbar för att kunderna ska få en bra produkt.
Mm.
Det gör ju att det är roligt att
det
gå
finns
till
ett
jobbet.
Syfte, tänker jag. En mening, ja.
I det här fallet så handlar det ju om att skapa en bra avkastning med bra villkor så att personer har någonting att leva på.
Mm.
Tjänstepension, vilken lyx det är. Vad vi har. Och så många som inte vet om det. Det här är ju ett fantastiskt område.
Vi tar det kanske för givet också.
Ja.
I viss mån.
Ja.
Så att
jag tycker att det är ett... spännande frågor, viktiga frågor. Och så tycker jag att det är väldigt kul med människor. I början av min karriär så hade jag en grupp och så var det någon som sa, men varför gör vi det här? Och så tänkte jag så här, men alltså, har du inte förstått någonting?
Nej.
Och sen tänker jag, men om jag inte kan förklara det, nej, men då kanske det inte är bra.
Nej.
Jag måste ju kunna liksom berätta det.
Vad är god självrannsakan?
Ja, och man måste ju också tänka att alla de här olikheterna, det är ju det som kompletterar så att vi kan ta det framåt.
Ja.
Det jag tänker på eller det du tänker på. Men sen får man inte fastna för länge. För då du måste ju också komma framåt. Så att, nej, men jag tycker att det är spännande. Och just det här när man är lite stressad och tycker att någon ställer jobbiga frågor. Att faktiskt stanna upp och tänka att ja, men kan jag inte förklara det här?
Nej, precis.
Så är det kanske inte rätt.
Så är det kanske rätt. Vad är det som är besvärligt då? Jobbigt? Vad är det som tar din energi? Det är ju alltid någonting som är knepigare, om jag säger så. Vilka är de knepiga delarna i ledarskapet tycker du?
Jättemycket. Jättemycket som
men
är knepigt.
Men jag tänker det kanske finns särskilt för du. Det är alltid något som skaver mest. Sådär.
Det som jag tycker är... när man har personer som inte, om man säger levererar, det låter så liksom, ja, men, leveransorganisation.
Nej, men de gör inte det som man
förväntar
sig.
Nej, de gör
sig.
Inte det de ska.
Nej,
och det är, och först måste jag ju då fundera på varför. Vad är det som, är det inte tydligt? Hur ska jag liksom få koll på det här? Och då blir det ju det här också lite mer kontrollerande. Vad har hänt den här? Vad har du gjort? Hur ser den här veckan ut? Eller kan du berätta för mig? Jag vill veta mer.
Det flyter inte av sig själv, så att säga.
Nej, det flyter inte. Och många gånger, jag tycker, jag kanske har haft förmånen att vara chef över personer som har, där man snarare får säga att glöm inte att gå hem. Men sen har jag också lite för många gånger också träffat på dem som smiter undan. Och det är jobbigt. Det är, jag börjar ju med att fundera på själv. Vad är det som har hänt? Varför är det så här? Och sen också naturligtvis ta samtalen.
Är det så att man som ledare tar på sig, kan man säga, lite för mycket ansvar ibland? För, alltså, förstår jag menar? Att man tar över medarbetarens... ångest är kanske fel uttryck, men frustration och så, jag tänker att jag måste fixa det här. Har du hamnat i sådana situationer eller liksom lyckas du tänka, skilja på sak och person och sådär? För det är ju lätt, så att säga, man vill ju att de ska lyckas, eller hur? Hur funkar det för dig? Liksom, hur tänker du där?
Jag vill att de ska lyckas och jag gör nog inte folks arbetsuppgifter.
Nej,
även om jag gärna vill vara
du
med och bidra.
Upp,
nej, men sen kan jag ju täcka upp om det är någon. Vi har ju, sen kommer ju livet in.
Ja,
och det
precis.
Kan vara sjuka barn eller att man själv är sjuk eller att ens mamma är dålig och man faktiskt bara behöver ligga hemma i soffan. Ja, men då självklart så kliver man in.
Mm.
Och liksom gör någonting. Men annars så tycker jag att det är då får man nog mer
Komma till lösning.
Ja, Ja. Och sen tycker jag ju om att vara delaktig. Jag tycker ju att det här är roligt. Jag älskar att vara delaktig och liksom veta vad folk gör. Mm. Och liksom, ja, men vad händer på ditt? Vad händer hos dig? Hur ser det här ut? Och det tror jag också gör att du skapar ju, man vill ju gärna berätta vad man gör.
Du är nyfiken, kan man säga. Ja.
Ja, jag är det. Ja. Jag är väldigt nyfiken av mig.
Ibland kan ju folk bli irriterade när man är nyfiken, eller hur? Ibland vill inte folk liksom lämna sådär. Och kan anklaga en med lite så att man vill kontrollera dem. Fast egentligen man är bara intresserad.
Mm.
Har du varit med om det någon gång? Att man misstolkar den där nyfikenheten och intresset på något sätt?
Någon enstaka gång har det varit det. Och det var en person, men det var faktiskt för att den här personen var, skulle gå på mammaledighet. Och då behövde jag bygga upp min egen kunskap. Så då var jag kanske lite för mycket på. Så det var så här, men i all sin dag, hur mycket ska vi hålla på att rapportera till dig? Så men det är faktiskt bara just nu, jag måste bara förstå. Så att jag kan veta, vem behöver jag plocka in? Vad är de viktiga delarna? Hur kan vi fortsätta det här på ett bra sätt framåt? Men annars så har jag nog mest upplevt att folk tycker det är roligt
att prata om vad de gör. Absolut. Ja. Har du varit med om någon sådär i din karriär, någon situation där du känner att det där lärde jag mig någonting alldeles extra av?
Ja.
Det finns ju ibland flera sådana. Har du någon sån som du kan berätta om?
Min största utmaning, det var första gången som jag skulle säga upp en person.
Ja.
Mm. Och det är det misstaget jag gjorde, det var att jag lyssnade på någon som sa att det är jättelätt.
Mm, det var intressant.
Ja, och det jag kan säga, det är inte jättelätt.
Nej.
Och det var faktiskt helt förfärligt.
Ja.
Därför att jag kom in så snett i hela den här frågeställningen, för att jag då tänkte, jaha, nej, men det bara löser sig jättelätt. Mm. Man bara säger att det här, och så bara löser det sig. Nej, det gör det inte. Det är otroligt smärtsamt och tar väldigt mycket energi och kraft. Och särskilt om man går in i det med fel, liksom från fel infallsvinkel.
Mm.
Sen har jag behövt göra det vid andra tillfällen när man har behövt lyfta bort personer som inte gör det de ska.
Mm.
Och då har jag förberett mig och då har man ju en helt annan process. Ja.
Men tror du att du förbereder lite extra kanske?
Det kanske jag gör. Ja. För nej, men att det första var jättejobbigt.
Ja, jag förstår det. För ibland är det ju så att man brukar säga det är av kriser och det kunde jag ha gjort bättre saker, som man också blir mycket, mycket vassare faktiskt på det man håller på med. Du kanske tillhör de som kan göra det där på ett sånt sätt att det blir bra trots att situationen inte är så positiv.
Jag önskar att jag inte behöver göra det så mycket så att jag ska känna.
Nej, jag förstår. Men man kan ju få efteråt kan man ju få bra feedback som säger att det där var inte roligt, men du gjorde det väldigt bra. Faktiskt.
Mm.
Man kan ju vara mer eller mindre duktig på det som också är svårt och tråkigt, tänker jag. Mm. Jag tänker, vi har ju alla våra värderingar och kan man säga saker som vi inte gärna kompromissar med. Och så vad har du för grejer? Vad ska man inte som medarbetare eller så, vad ska man inte göra?
Skylla på andra.
Nej. Ja.
Jag tycker inte om när man skyller på någon annan.
Det man inte tar för själv.
Ja. Ja.
Mm.
För det är, vi gör alla misstag.
Mm.
Och så är det.
Mm.
Vi är människor, vi gör misstag.
Ja.
Sen kanske man inte orkar stå för det. Nej, men då kanske man kan dölja det ett tag.
Ja.
Men att säga det var inte jag, det var han eller hon. Den tycker jag är liksom, nej, men det vinner man inte poäng för. Men att säga, nej, men det här var, vi har försökt tillsammans, eller jag förstår inte. Sen kan det ju vara så att man säger, nej, men det var faktiskt inte jag.
Nej, precis.
Och det är ju också ett berättigat svar i vissa fall. När det är
när
så.
Det är så,
så det är inte så att man inte kan säga det. Men
vad händer med dig då? Om någon projektion, jag brukar kalla det för projektion, man lägger på någon annan och sådär. Personligen ska jag säga att jag blir väldigt provocerad. Jag vet inte, vad händer med dig?
Nej, jag tycker också att det är lite svagt liksom, att göra det. Det är inte så att jag känner, åh vad bra. Men sen tänker jag att vi alla växer och mognar och det händer saker. Så att man har gjort ett misstag behöver inte betyda att det inte blir bra sen.
Nej. Man ska inte döma första gången så att säga.
Nej. Utan det måste ju ändå kunna få komma. Man får testa igen. Sen får man också se hur människor fungerar. Och jaha, den här personen är lite, funkar lite si eller den här funkar lite så. Och så får man navigera sig vidare i en dialog. Och då blir det kanske lite mer. Men ibland får man anpassa sig till en individ som kanske är tongivande i en grupp. Eller se till att man har koll på den lite för att hantera det.
Har du haft, nu när du säger det så slår mig, har du haft någon sån här urstark informell ledare någon gång?
Absolut.
Ja. Vad gör du då? För det är ju en klassiker för folk. Hur ska man hantera de där? Har du något tips? Hur har du gjort?
För det första så behöver man ju komma fram till att det är så.
Ja.
Mm. Och sen att hitta en strategi för att hantera den här individen.
Mm.
Och kanske låta den prata först. Eller låta den prata sist.
Ja.
Eller införa någon generell, alla får x tid eller något sånt när man ska dra någonting. För att men sen skulle jag säga att ibland så kan det vara en person som har, där man kan tänka, men det här är en person som tänker kanske i stuprör, eller som tänker som har lite mer, man behöver se, jag behöver titta på vad händer. Varför gör den här personen så här?
Vad är orsaken bakom?
Ja, och liksom, är det tillfälligt eller är det upprepat?
Ja.
Och sen får jag väl bolla med mig själv på tunnelbanan fram och tillbaka till jobbet. Och sen också hitta då en bra hantering. Hur jag ska se till att det ändå flyter. Ja.
Kan man hitta någon så att säga, punkteringsmetod, om jag får använda det uttrycket. Ja. Eller något sätt att skava ner det där, eller fira ner det där helt enkelt. Ja. Mm. Ja, men de dyker ju upp ibland helt enkelt.
Mm.
Om du går hem en dag efter jobbet och så känner du att det här var en toppen dag. Vad har hänt då?
Men det är när vi har kommit framåt i någon svår fråga. Och vi har kunnat lösa någon knut. Det tycker jag är jätteroligt.
Mm. Det är det där känslan av att ha kommit vidare som du pratade lite grann om. Är det någon person i din karriär som har gjort mer intryck på dig så att säga än andra? Är det någon individ, kanske inte behöver benämna det, men generellt, där du kände den där personen gav mig en infallsvinkel eller någonting som jag verkligen har burit med mig? Har du någon sån händelse eller person?
Det är många personer tycker jag som har gjort intryck. Och där man både på gott och på ont som har gjort någonting som jag tycker det där vill jag aldrig göra.
Nej, precis. Åt andra hållet också. Man kan lära sig av det som man inte vill.
Men också personer där jag tycker att det här är ett sätt att se alla.
Mm.
Att lyssna på alla. Och vilken skillnad det blir om man känner att det här är vi. Eller om man känner att det här är, nej men vi är så stora så att vi liksom tappar lite grann kontakten med alla.
Ja.
Men också, jag tycker att jag har varit på ganska många olika arbetsplatser. Och det är väldigt intressant att se vad kultur, värderingar, hur man tar sig an problem, hur man kommunicerar. Eller hur man ser på saker. Hur mycket det påverkar. Att ha på ett ställe där jag var. Då hade vi möten. Mm. Och då var det alla kom. Och så sa man. Men det här är vi är det lilla företaget. Så vi kan allihopa ha morgonmöte.
Ja.
För vi är bara 200 personer.
Mm.
Och sen så har man då ett morgonmöte. Där man har det här också. Du har juice. Och så delar man samma tetra. Alla häller upp i sitt glas. Eller man gör lite. Då får du en familjekänsla.
Mm,
Sen kan man vara 100 personer på en arbetsplats och tycka att när man är stor och vi ställer fram fikabrödet, man får gå och ta när man vill, och det är liksom inte samma samlade bild av hur man gör. Så att små enkla saker kan skapa närhet eller avståndstagande.
Ja, ja.
Har du någon speciell sådär sak som du gör just för att skapa det där?
Det har jag inte tänkt på.
Nej, men det är säkert någonting du gör. Jag tänker, du pratar ju mycket om det här att liksom få ihop människor och tydlighet och sånt. Det är kanske det du gör.
Kanske det.
Mm. Att balansera det där med tydlighet och utrymme då. Mm. Eller vad jag ska kalla det för, helt enkelt. Mm. Jag förstår. Du var inne lite på det här med värderingar och så. Det är inte lätt att formulera dem i ord, men skulle du kunna tänka dig att försöka göra det? Vad är det för? Vad är det för värderingar som du verkligen inte vill kompromissa med? Kan du formulera dem, tror du, på något sätt?
När du säger värdering,
vad du värderar, så att säga.
Hos medarbetare eller
hos andra. Det finns ju, som man går mot dem, så känns det som att den här personen kan jag lita på, den här personen, eller kan jag, känns det här bra? Det finns ju säkert vissa sådana hållpunkter.
Det är ju, jag tycker ju att den viktigaste känslan är ju att man ska vilja vara där man är.
Den är bra.
Och att för vill du inte det, när då märks det om du verkligen inte är intresserad. Sen kan man ju kanske känna att man inte vill. Man kanske inte vill vara där, men ändå är man närvarande i sitt arbete.
Ja.
Och då funkar det ju. Men ibland
har det varit personer.
Men ibland har det varit personer som inte. Det är så uppenbart att det här är bara. Man går bara dit för att man ska ha lönen i plånboken. Och egentligen bryr man sig faktiskt inte.
Nej.
Och det skapar inte så mycket mer smak.
Men det tycker jag. Det, ibland behöver man fråga folk, vill du verkligen vara här? Då svarar alla ja. Men det kanske inte är sant alla gånger.
Ja.
Mm. Om du fick leva om din karriär då, skulle du skulle kanske inte göra det, men om du var tvingad till det, så att säga, om du fick börja om, skulle du göra något annorlunda då, tror du? Skulle du jobba med något annat eller?
Det är en väldigt intressant fråga, för det är många saker som jag spontant tänker att jag skulle vilja göra om. Jag har kämpat ganska hårt. Jag har jobbat mycket och jag har gett mig in i svåra frågor.
Uh-huh.
Svåra uppgifter. Jag har tagit mig an utmaningar. Och efteråt så kan jag kan bli lite utmattad när jag tänker på vissa saker som jag verkligen har tagit mig igenom. Men eftersom allt det här också har gett mig erfarenheter, så landade jag nog i att nej, jag skulle nog kanske inte ha gjort så mycket annorlunda ändå.
Nej.
Därför att jag har fått väldigt mycket erfarenheter. Jag har sett många sidor, många olika arbetsplatser och jag har gjort många olika saker.
Mm. Och det kanske faktiskt är tips till andra. Det är ju mycket diskussioner om att det finns ju fördomar mot att man byter arbetsgivare och sådär. Mm. Men det finns ju en väldigt stark utveckling och utbildning och lärandefas i det.
Mm.
Eller hur?
Jag har pratat för nya i försäkringsbranschen, har jag haft sådana inspirationssamtal och också ibland för jurister. Och det jag har sagt är det att våga testa, våga göra andra saker.
Mm.
Det är så mycket utveckling och lärande i att göra saker. Man kanske inte alltid är helt där, jag inte är helt i min comfort zone. Jag kanske inte. Men jag kan ju lära mig.
Precis.
Och man lär sig så mycket. Så att, jag började inte min karriär med en jag ska vara det där. Utan jag har jobbat med olika saker som jag tycker känns viktiga och betydelsefulla.
Mm. Och nu har du hoppat på en ny grej som är i alla fall ny utifrån från vad ni är nu, eller hur?
Mm.
Om du skulle dela med dig 3, 4 eller 2 råd, vad du nu känner för, till de som lyssnar, vad skulle du ge dem för uppmaning eller råd? Vad skulle det vara? Vad har du kommit fram till att du har tänkt på och vad som har varit viktigt för dig?
Men det märks om du bryr dig.
Ja.
Och sen också att göra saker som du tycker är spännande och viktiga eller utmanande.
Ja.
För då är du motiverad.
Ja.
Och sen lyssna. Bolla frågor med dig själv. Men sen tycker jag ju att en av de här sakerna som är så roligt, det är ju att se medarbetare växa. Att följa, att se de här personerna som gör karriär, som kommer upp och där jag kan känna att ja, men de här var jag med, de här hjälpte jag in i branschen, de här har jag sett.
Lite mentorroll.
Jättespännande.
Och man kanske, ett råd är kanske att skaffa sig en mentor.
Ja.
Eller hur? Det kan väl vara ett bra råd.
Mm.
Ja, men härligt. Sista frågan. Vad tror du är din stora ledarskapsutmaning här framåt? Det är ändå ny konstellation och så. Eller är det kanske omvärldsfaktorer?
Jag skulle säga att mycket, de utmaningarna som vi allihopa har idag, det är den förändliga, hur samhället förändras. De digitala förändringarna, den digitala utvecklingen. Ja. Vi måste följa med och då behöver vi kompetens. Mm. Vi kanske behöver annan kompetens. Man behöver också se hur man kan utvecklas i det vi gör. Mm. Men den snabbt förändliga världen, både utifrån regelverk men också utifrån den här utvecklingen som vi befinner oss i.
Ja. Och det är nog många ledares utmaning. Men det kanske inte är så att man tänker på det.
Nej.
Om man inte tänker på det så finns det en risk att man tappar tråden, eller hur? Ja, men härligt Charlotta att få prata med dig. Jag tyckte det här vilja vara där du är, det tycker jag var en väldigt enkel fast svår sak kanske att svara på, men att våga vara ärlig med det. Både som ledare men också kanske att ställa den frågan till sina medarbetare. Tycker jag var ett fint medskick.
Ja.
Om jag får stjäla någon av dina medskick.
Ja, roligt. Ja.
Tusen tack för att du kom hit och för att jag fick prata med dig en stund.
Tack för att jag fick komma.
Tack.
Tack.
I idrottsvärlden känner varje individ till sin process för prestation och leverans ganska väl. Men i näringsliv och organisationer är det ofta en otränad och kanske omedveten kunskap. Performance Potentials digitala verktyg som vi kallar för preferensanalys används just för att ta fram teams och organisationers sätt att leverera. Och sen matchar vi det med kundernas krav på agerande. Genom den här metoden får både individer och organisationer en möjlighet att nå sina mål och få bästa utfall av sina planer. Därför att man på förhand faktiskt kan förutse hur människor kommer att agera. Så hör gärna av dig så kan vi berätta mer om hur det går till.